Och det står här i den här tredje versen vi sjöng här nu. Och ändå är det murar oss emellan, och genom gallren ser vi på varann. Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Patrik läste om vapenrustningen som vi måste ha med oss. Det ska handla om bönen. Ni vet att vi har bett i den här församlingen sedan januari, början av januari. Intensivt har vi bett. Bön är ett arbete. Och vi ska läsa från Nehemja. Han fick uppdraget att bygga upp Jerusalems murar efter att de hade blivit bortförda. Vi ska börja lägga lite grund, för de var bortförda i fångenskap, Israels barn. Och vi ser från första kapitlet här i Nehemja, första till åttonde versen. Nehemja, Hakaljas sons berättelse. Det hände i månaden Kislev i det 20:e året när jag var i Susans borg. Satt Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen, och om Jerusalem. De sa till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen, och de lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar nedbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Jag sa, o Herre himmelens Gud, du store fruktansvärd Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna, så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig. Också jag och mina faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid det bud och stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sa, om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Och i kapitel 3, första versen. Överste prästen Eliasib och hans bröder, prästerna, började bygga fårporten. De helgade den och satte sedan in dörrar. De byggde fram till hammeltornet som de helgade och bilade fram till hammeltornet. De började bygga upp Jerusalems sammanstörtade murar. Jag sa att bön är ett arbete. Och det här finns paralleller till hela den här berättelsen som vi ska läsa om ifrån Nehemja 4. Hela kapitlet där ska jag läsa. Hur de började bygga. Vilka svårigheter de mötte. Precis som när vi ber. Det är ett bygge. Så det här vi har hållit på med nu ett halvår här och bett så mycket, det är ett arbete. Vi ska läsa från kapitel 4, första versen. Det står som rubriker, svårigheter vid bygget. När Sanballat hörde att vi höll på att bygga upp muren blev han förbittrad och mycket rasande. Han hånade judarna och sa det till sina bröder och Samariens krigsfolk. Vad är dessa eländiga djur gör? Ska de få hålla på så där? Ska de få offra? Ska de en dag få arbetet färdigt? Ska de kunna ge liv åt stenarna, grushögarna där de ligger förbrända? Ammoniten Robia som stod bredvid honom sa, låt den bygga. Om det så bara är en räv som hoppar upp på deras stenmur så kommer han att driva ner den. Hör vår Gud hur föraktade vi är. Låt deras hån falla tillbaka på deras egna huvuden. Låt den bli plundrade i ett land dit det förs som fångar. täck inte över deras missgärning. Och låt inte deras synd utplånas inför dig, till de har uppträtt kränkande inför dem som bygger. Vi byggde på muren och hela muren fogades samman till sin halva höjd, ty folket arbetade ihärdigt. Men när Sanballat och Tobia och arabernas och anoniterna och astoditerna hörde att man fortfarande höll på att bygga upp Jerusalems murar och att sprickorna började tätas, blev de mycket förbittrade. De gaddade sig alla samman för att anfalla Jerusalem och skapa förvirring där. Då bad vi till vår Gud och satte ut vakt mot dem dag och natt för att skydda oss mot dem. Men Juda sade, bärarnas krafter sviket för tyngden av sten och grus. Vi orkar ej ner på muren bygga. Våra motståndare sa, innan de vet ordet av är vi mitt ibland dem och dödar dem och stoppar arbetet. De judar som bodde nära dem kom från alla håll och sa till oss säkert 10 gånger att dra oss tillbaka till dem. Då ställde jag upp folket bakom muren, säger Nehemja, på de lägsta och mest öppna platserna. Jag ställde upp dem i släktordning med svärd, spjut och bågar. Sedan jag hade besett allt steg jag upp och sa till det förnämsta, till föreståndarna och till det övriga folket, var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den stora och fruktansvärde, och strid för era bröder, era söner och döttrar, era hustru och era hem. När våra fiender hörde att vi kände till deras plan och att Gud hade gjort dem om intet, vände vi alla tillbaka till muren, var och en till sitt arbete. Från den dagen var hälften av mina tjänare upptagna med arbetet, medan den andra hälften stod beväpnad med spjut och sköldar, bågar och pansar. Och hövdingarna stod bakom hela judahus. De som byggde på muren och de som lastade på och bar bördor gjorde sitt arbete. Med ena handen och i den andra handen höll de i vapnet. De som byggde hade var en svärdet bundet vid höften medan de arbetade. Och bredvid mig stod en basunblåsare. Jag sa till de förnäma männen, till föreståndarna och till det övriga folket, arbetet är stort och vidsträckt och vi är spridda längs muren långt ifrån varandra. Var ni än hör basunen ljuda, dit ska ni samla er. Ska ni samlas till oss. Vår Gud ska strida för oss. Så utförde vi vårt arbete med hälften av folket beväpnade med spjut från morgonrånarens uppgång till dess att stjärnorna kom fram. Vid den tiden sa jag också till folket, var och en ska stanna över natten inne i Jerusalem med sin tjänare, så att vi kan ha dem till vakt under natten och till arbetet under dagen. Varken jag eller mina bröder eller mina tjänare eller det som höll vakt hos mig kom ur kläderna. Var och en hade sitt vapen hos sig, liksom vatten. Jag har en bild från sexdagarskriget på 70-talet. Hur de arbetade soldater med vapen på ryggen. De stod och murade och höll. Det är en bild som jag fick när jag läste det här. Det går igen i den judarnas historia om det här att vara hotade och samtidigt arbeta. Jag sa att bön, det är ett arbete. Om man tittar på den här fjärde versen, hur förbittrade de blev på grund av att de arbetade. De mötte motstånd. Och gör vi det när vi ber? När vi går in i en sån intensiv bön som vi gjorde här under det här året. Det händer saker och ting runt när man ber. Vi ber om Guds kraft över församlingen, över våra egna andliga liv. Vi behöver få uppleva Guds kraft i våra liv. De här förbrända grushögarna och stenarna som det står om i andra versen. Ska de kunna ge liv åt stenarna och grushögarna där de ligger förbrända? Har vi grus i våra andliga liv? Har vi förbrända stenar tillbaka som vi behöver ge liv åt? Då är det bönen. Det är enda vägen. Jag tänker själv tillbaka på mitt eget liv. Märta bad för barnen. Jag var 5-6 år när jag kände Guds kraft och kärlek i mitt liv. Som jag grät för fullt på grund av Guds ande. Jag måste utgivet i de mötena. Så jag kände det från 5-6 åring. Så tänk på det. Barn känner när Guds ande är och färde. Definitivt. De blev hånade, judarna, när de byggde på muren. Och de tyckte, den rasar snart. För börjar man be så mycket som vi har gjort, både som församling och som enskilda. Det kan, man kan uppleva ett, själv ett sorts motstånd. Man blir trött. Men man måste också förstå vad bönens betydelse är. Både som församling och som enskild måste du veta att bönen, det är absolut det viktigaste. Bönevrån som vi har pratat om här under våren. Vad viktig den är att vi har ett ställe i vårt hem där vi kan gå undan och be. Och våga utgjuta sig och ha den där egna tiden med Jesus. För min del har jag den, jag jobbar ju som taxichaufför ibland. Taxen blir ibland min bönevrå. Det händer då att jag mitt under ett pass kan Guds kärlek och kraft komma över mig. Jag blir så uppfylld utav bönens ande. Man ska hämta upp folk där man är helt tårögd. Vad ska man göra när bönens kraft kommer över en i vardagen? De blev kränkta, judarna, när de började bygga på muren. Vi möter väl inget direkt hån när vi ber intensivt i en församling som vi har gjort. Men själva kan vi uppleva det tungt. Ett visst motstånd upplever vi. Det står på stället, det ska så med tårar, men de ska skörda med jubel. En andlig lag. De arbetade helhjärtat med att bygga upp muren. Bönen, det är ett helhjärtat arbete. Man får ge allt. Jag brukar säga så här, kosta vad det kostar vill. Men jag ska göra allt jag kan att vara beredd för den himmel som väntar mig en dag. Ja, hur långt än mitt liv så vill jag vara beredd. Därför måste jag förstå bönens kraft varje dag. Tänk att på morgonen ibland när man vaknar tidigt och ska iväg till ett arbete, då är man ju som klarast. Och då, det är helt fantastiskt att då öppna sin mun och tacka Gud så där spontant. Det ger dagen, det ger kraft för den dagen på något förunderligt sätt. Man får en start av dagen som blir välsignad. De här sprickorna som fanns i muren som de började täta vid arbetet här, då blev fienden vred. Då gjorde de allt för att förhindra det. De gaddade sig samman, flera stycken, för att anfalla Jerusalem och skapa förvirring bland judarna. vi. Andra Petri brev 3:17. Där står så här: därför mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse och förlorar er fäste. De ville skapa förvirring för att de skulle sluta bygga på muren. Vi ska vara på vakt vi också när vi ber så mycket som vi gör i församlingen. Det finns, vi kan bli förvirrade av det ena eller det andra. Patrik, han läste om vapenrustning. I vers 9 så står det att de satte ut vakter för att hindra fienden. Och den manliga gåvorna som vi står uppräknat i Korintherbrevet 12. Det är våra vapen i den andliga kampen. De andliga gåvorna. För det är inte mot kött och blod vi kämpar. I vers 10. Där svek krafterna. De börjar bli trötta. Vi orkar inte. Det var tungt. Och det har vi upplevt under den här böneperioden. Det är ju perioder det är väldigt tungt. Jag orkar inte. Ge inte upp. Han har ju tålamod med oss. De blev uppmanade till och med av sina egna att sluta att bygga. Dra er tillbaka i verserna 11-12. Men de gav inte upp. De fortsatte. Och sen från vers 13, då händer det någonting fantastiskt. En motoffensiv mot det här negativa. Han, Nehemja, han tar tag i det här och börjar organisera ett motstånd mot förhindrandet av att bygga färdigt muren. De var beväpnade. De började beväpna sig med, det står att de beväpnade sig med sköldar, spjut och bågar. En utrustad församling. Det är de här vapnen som vi har pratat om. De andliga gåvorna som vi har. Jag tror så att många av oss har ju naturliga gåvor. Men i den andliga människan, där den blir uppfylld av anden, då använder den de tillgångarna som finns i vårt sätt att vara. Och det vi har upplevt tidigare i våra liv. Den använder de gåvorna till att bli den fulländade andliga gåvan. I vers 18. Där skulle de samla sig till de här som blåste i basun. Basunblåsarna. Som skulle varna för strid. Profeten i Guds församling. Det är han är en basunblåsare. Vi behöver profeter i vår församling som blåser och varnar för oss. Den varnar för strid. I vers 19 står det att det var ett vidsträckt arbete. Och vårt bönarbete i församlingen och vår enskilda bön är vidsträckt. Församlingen ber för bygden, hela dalen här. Vi behöver be för våra egna andliga liv. För vår familj. För våra barn, för vår släkt. Det är ett arbete att be varje dag. Det står här i slutet på kapitlet att de bad. De arbetade dag och natt. En del arbetade. Alla arbetade inte. En del arbetade. En del vaktade. Och det är den bilden som församlingen har i den andliga striden. bedja och vaka och varna. Sammanfattningsvis, när man tittar på det här berättelsen om judarna har byggt upp Jerusalems murar, så måste vi lära oss att förstå bönens betydelse. Församlingens betydelse av bön. Hur vidsträckt den är. Att vi fortsätter. Ditt och mitt böneliv. Är det en grushög av förbrända stenar? Eller ska det börja byggas upp? Jag har en nödebön, brukar jag använda ett uttryck. En sorts längtan av nöd att komma närmare Jesus. Vi följer Jesus, men hur långt föregår han oss? Vill jag komma närmare honom? Det fanns en period här jag bad mycket om att få nöd när jag bad. Och det, jag fick det. Det är något år sedan. Det var precis när vi kom till den här församlingen. Jag läste om en man som hade, han kunde inte gråta. Så det var hans bönämne att Gud ge mig tårar. Och han fick bönesvar. Han kunde inte sitta ett möte under 2 års tid utan att gråta. Inte ett ord kom. Han bara grät. Han bara grät. Och han beskriver den här perioden. Det var en sån renande effekt av sin inre människa att få gråta ut sin, både sin nöd och sin glädje inför Herren. Det var ett reningens bad. I Petrus andra brev, den 18:e versen, väx istället till din nåd och kunskap om vår Herre frälsare och Jesus Kristus, hans är äran nu och till evighetens dag. Här uppmanar Petrus att växa till i kunskap om Jesus. Så jag vill, det jag vill skicka ut på grund av det jag läste här, det är bönens oerhörda makt, oerhörda kraft. Så viktigt är det att vi ber intensivt, både hemma på morgonen och på kvällen, med familjen och med våra barn, här i församlingen. Bönen är grunden till alltihopa. Allt till Jesus vill jag lämna. Vill du lämna allt till Jesus? Det är den fråga som jag vill ge ut ikväll eller idag. Vi stiger oss i bön innan vi ska sjunga en sång på avslutning. Kära Jesus, tack för att du alltid hör våra böner, Herre. Tack för kraften i församlingens bön, Herre. Tack för alla vänner som ber, Herre. Tack för alla mina älskade vänner i församlingen, Herre. Oavsett ålder, Herre, så har vi någonting gemensamt. Det är bönens makt. Tack för att vi får lämna våra liv, Herre. Våra böner i dina händer, Herre. Och vi ber, Herre, att din heliga ande ska uppenbara för oss hur viktigt det är att bedja. Att bedja om väckelse över församlingen. Över hela Kilavalen ända in till Nyköping som vi har bett om nu i ett halvår, Herre. Varje församling. Varje ledare i församlingen, Herre. Mot Guds kraft komma över oss, Herre. Så vi får nytt, Herre, får börja prisa dig med ett nytt ljud, Herre. Låt väckelsetid få komma i församlingarna, Herre, där du upprättar de svaga, Herre. Där Guds kraft får fylla oss, Herre. När din heliga ande får börja tala till våra liv och in i våra hjärtan, Herre. Välsigna församlingen och varenda församlingen i vår bygd, Herre. Ta hand om det här mötet, Herre. Du har talat till någon. Tack Jesus att du hör bön. Vi lägger vår framtid i dina händer. Jag tackar dig Jesus för all din nåd. Tack för var och en som sitter här idag. I Jesu namn överlämnar jag allt i dina händer, Herre. Amen.